Det var som vilken annan kväll som helst. Jag tillbringade några timmar vid min dator, spelade på mitt Xbox, lagade mat, det vanliga. Men det var också den natten som jag upplevde det mest märkliga som jag någonsin varit med om. Jag gjorde mig redo för sängen, tog på mig min pyjamas och la mig ner. Jag låg där och vilade en stund. Tusentals tankar snurrade i huvudet. Minnen ifrån tidigare dagar kom tillbaka. Saker jag funderat på och saker som hänt. De där statiska upplevelserna. Dagarna innan så hade jag blivit utslängd ifrån banken. Jag skulle bara dit och uträtta ett ärende, men väktarna påstod helt klart att jag dolde någonting av metall på mig, trots att jag inte hade någonting. Och de hittade ingenting heller. Till slut så slöt sig ögonen och jag började sakta somna in. Hjärnan hamnade i vänteläge tills ett klart vitt ljus lyste upp mitt rum. Jag öppnade långsamt mina ögon igen och försökte fokusera på ljuset som reflekterades genom mitt fönster. Jag hade ingen energi i kroppen för att gå upp och se efter. Jag hörde ett knarrande ljud och sen. Nästa sak jag minns är att jag är naken, fastbunden i en mycket obekväm bädd av metall av något slag. Jag kunde inte röra mig och allt jag såg framför mig var två skuggor. Mina ögon kunde inte fokusera på det vita starka ljuset som strålade mot mitt ansikte. Jag kunde inte tala. Min röst var som raderad. Jag försökte skrika allt vi hade men inte ett ljud hördes. Plötsligt så stack det till i armen, följt av en domnande indikering av någonting. Jag försökte fly. Men vad det än var så hindrade det mig. Det höll mig nere med all sin kraft. Så fortsatte det en lång stund innan ljuset plötsligt slocknade. Jag kunde åter öppna mina bländade ögon för att se efter. Där stod den mest groteska skräckinjagande varelse som jag någonsin skådat. Den var grön och slimy med massiva svarta ögon och stirrade in i mina. Jag kunde snart se att det var tre av de fula varelserna med gigantiska skallar. Bakom dem fanns ett fönster. Där utanför så kunde jag se moln passera. Sen ser jag bara fyra fingrar som sluter mina ögon igen. Kort därefter så vaknar jag upp. Äntligen så var jag tillbaka i mitt rum och allting var säkert bara en dröm. Men efter att ha sneglat mot min fot, sett nålens märken på armen och känt doften av metall så insåg jag att jag fortfarande befann mig i verkligheten. Och ingenting behöver vara en dröm. För min var verklighet och jag blev bortförd. Välkommen till UFO-podden med mig, Sebastian Krantz.
Play.
Berättelsen vi nyss hörde är hämtad ifrån creepypasta.vika.com och beskriver kanske en sån där typisk overklig scen ifrån ett möte med en utomjording som kommer för att hämta någon stackars rädd människa om natten. Självklart så behöver inte alla dessa berättelser vara sanna för att vi ska bli skrämda eller kanske intresserade. Men det är ju trots allt det vi letar efter, sanningen. En användare från Sverige skrev på Flashback om ett sånt möte som faktiskt har inträffat på riktigt. Det börjar: jag är inte chockad, men riktigt fundersam. I onsdags runt 20-tiden så var jag ute. Jag skulle handla några grejer. Jag hade lite bråttom eftersom jag ville hem till Efterlyst. Jag brukar nämligen se på det. Så jag tar en snabbare väg hem och skenar genom ett skogsparti. Ungefär halvvägs genom det här skogspartiet så ser jag någonting på långt håll. Det ser ut som en människa eller en person som går emot mig. Och jag går mot honom. Första tanken som slår mig är hur lång han är. Han måste ha varit en bra bit över 2 meter. Jag skulle tippa på kanske 2,20 eller 2,50 lång. När vi möts eller på en meters avstånd ska gå förbi varandra så stannar han till och vänder sig mot mig som om han tänker fråga någonting. Jag stannar till och tittar på honom. Han är helt jävla vit. Vit-grå i ansiktet. Och hans händer och hals har precis samma färg. Hans hy är inte från denna värld. Det ser ut som en orms skinn skulle man kunna säga. Och han har en vit tröja med huvud och ett par vita byxor på sig. Ingen jacka. Både tröjan och byxorna är stora och breda. Honom själv uppfattar jag som väldigt smal. Eller extremt smal. Speciellt med tanke på hans längd. Ögonen är röda. Han har luva över huvudet men jag lyckas trots allt se lite av hans hår. Detta eftersom hans hår var väldigt långt. Han hade mörkt eller svart hår. Anledningen till att jag ser honom så bra är att området är belyst. I vilket fall? Jag stannar som sagt till och tittar på honom. Han tittar mot mig. Jag blir ju givetvis helt ställd av dennes utseende och förvånad över hans utseende. Så att jag bara står där och tittar. Efter ett tag så sträcker han fram en lapp mot mig. Och på den står det på engelska. Er tid är kommen. Inte än, men mycket snart. Efter det så vänder han sig om och går iväg. Jag bara står där och tittar på honom. Efter cirka 5 till 10 meter så börjar han springa. Och det är då som jag inte tror mina ögon. Han går ner på alla 4, armarna och benen. Och likt ett djur, som en hund eller katt, så springer han i en jävla fart. Det går riktigt fort. Men en stund senare så är han borta. Detta har suttit kvar i skallen på mig sedan dess. Och jag kan inte släppa det. Jag har sökt på nätet efter en förklaring eller någonting men hittar inte mycket. Jag har läst på lite om någon sjukdom men jag tror inte att han hade det. Av de exempel jag sett så är det inget som liknar honom alls egentligen. Sen sättet han sprang på. Det var ju helt onaturligt för en människa. Det är inte möjligt att springa på det sättet i den hastigheten, verkligen inte. Och det här med texten också på lappen. Vet någon någonting mer om det här? Ja, någon som kanske har eller någon gång får svar på den där frågan. Det är en mycket intelligent, världsberömd Stephen William Hawking. Stephen Hawking, född den 8 januari 1942 i Oxford, England, är en brittisk fysiker, kosmologiforskare, populärvetenskaplig författare och forskningsdirektör vid Center for Theoretical Cosmology inom universitetet i Cambridge. Hans vetenskapliga arbete inkluderar ett samarbete med Roger Penrose och singularitetssatserna som är inom ramen för den allmänna relativitetsteorin. Och den teoretiska förutsägelsen att svarta hål avger strålning, ofta kallad Hawkingstrålning. Hawking var först med att ställa fram en teori om kosmologi som förklaras av en förening av den allmänna relativitetsteorin och kvantmekaniken. Han är en kraftfull förespråkare för flervärldstolkningen av kvantmekaniken, men han är också en som tror på utomjordingar, eller kanske rättare sagt liv utanför vår egen planet. Stephen Hawking är säker på sin sak när han säger att utomjordingar finns. Universum består trots allt av 100 miljarder galaxer och de består i sin tur av hundratals miljoner stjärnor. Därför så är det högst osannolikt att jorden skulle vara ensam om att ha intelligent liv. I en producerad tv-serie utforskar han universums mysterier, men också vad som kan hända om vi får kontakt med en annan livsform. Vi behöver bara gå till oss själva för att se hur intelligent liv kan utvecklas till något som inte vi vill möta, säger han. Han föreställer sig utomjordingar som lever på jättelika skepp sedan deras hemplanet tömts på resurser och måste besegra och kolonisera vilka planeter de än må komma i kontakt med. Därför så bör människan ligga så lågt som möjligt för att inte bli upptäckt. Allt annat vore för riskabelt, menar han. Så om utomjordingar skulle besöka oss, tror jag att det skulle bli lite som när Christopher Columbus först kom till Amerika. Och det slutade ju inte så bra för Amerikas invånare, säger Hawking i programmet. Med hjälp av en nätt liten summa på 100 miljoner dollar, motsvarande drygt 860 miljoner kronor, så hoppas Stephen Hawking ta reda på om vi verkligen är ensamma i universum. Bakom projektet som kallas Breakthrough Initiatives och som är tänkt att löpa över en 10-årsperiod står även miljardären Yuri Miller. Ambitionerna är minst sagt skyhöga. Bland annat sägs det att Breakthrough använder utrustning som kan skanna av 10 gånger så stor yta och som är 50 gånger så känslig som något av de tidigare satsningarna som gjorts. Planen är att med hjälp av 2 enorma teleskop dammsuga 1 miljon av de stjärnor som befinner sig närmst jorden i jakt på främmande varelser. Någonstans i kosmos så kommer kanske något intelligent liv att se våra ljus och vara medveten om vad det betyder, säger mannen i ett uttalande. Men han varnar oss också. Prata inte med utomjordingar. Och på kristinasa.wordpress.com så skriver användaren. Och jag skulle vilja säga detsamma. Det bästa är att hålla sig borta ifrån dem, då vissa av dem ser ut som människor, mer som något att experimentera med. Med tanke på alla rapporter om att bli bortförd, där samstämmiga uppgifter ifrån offer för detta berättat om dessa experiment. Det finns säkert flera olika raser av utomjordingar som ser olika ut. Och där en del av dem har utvecklat kärlekskapaciteten till högre nivåer, men frågan är om just dessa är så intresserade av denna planet och denna befolkning som lever här. Många här på planeten jorden tror att vi är ensamma om att vara levande varelser på en planet i ett ofantligt universum. Och tror heller inte på tanken om att andra har utvecklat andra utvecklingsvägar och därmed tekniska lösningar genom att ha kunskap om annan sorts materia i universum. De tror att konflikter måste lösas med kamp och erövran. De tror på våldets makt i olika former, psykisk eller fysisk. De tror inte på en högre verklighet, för de kan inte se den. Så är det att leva i denna illusion av att materien är den enda verklighet som finns. Men vetenskapsmän som studerar verkligheten på djupare nivåer upptäcker oftast någonting annat. Strängfysikerna ser att det finns flera parallella universum. Om man bara vågar sträcka sin tanke lite längre så kanske en ny verklighet öppnar sig. För det är min världsbild som bestämmer min verklighet. och det är min attityd som bestämmer hur jag hanterar och uppfattar denna verklighet. Vilken världsbild och attityd väljer vi att ha? För dessa är ett val vi gjort någon gång baserat på bilder av något vi fått ifrån vår omgivning genom hela vår uppväxt och vårt liv som skapat föreställningar. Dessa föreställningar är sedan utgångspunkt för hur vi väljer att tolka erfarenheter och bestämmer de sanningar som vårt liv sedan styrs av. Men vad är sanningen? Finns det flera sanningar beroende på den vi är och vad vi är mogna att ta till oss? Beroende på hur mycket osjälvisk kärleksförmåga och medkänsla vi förmå ha till vår omgivning och den planet som föder oss. Och beroende på hur öppet sinne vi har om vi har förmågan att se in i andra världar. Projektet att med hjälp av att avläsa radiovågor ifrån andra stjärnor i hopp om att finna liv startade 1960. Det har funnits otaliga projekt inom denna ramen, men jag vill nämna något speciellt, nämligen City at Home. City at Home är ett vetenskapligt projekt som använder sig av internetkopplade datorer i sin sökning av liv i universum. Normala användare kan besöka deras webbplats, ladda ner ett litet program och sedan använda en del av deras datorkraft till att analysera information mottaget ifrån deras radioteleskop som mottar 35 gigabyte information per dag. Enligt en rapport av deras stats så har de nu totalt 400 000 aktiva användare. Och den totala antalet tid som de har analyserat är 2,2 miljoner år. Programmet sorterar ut de signaler som kommer ifrån jorden i olika steg tills de får signaler som måste återobserveras. De har fått 2554 signaler totalt att återobservera. Av dessa var det 14 signaler som måste observeras åter igen. Det gigantiska radioteleskopet söker av hela himlen systematiskt 4 gånger. Efter 2 år till så har teleskopet sökt av himlen 4 gånger. Och om några av de 14 signalerna eller andra är återstående och bekräftande så kommer andra astronomienheter världen över att analysera dem och bekräfta om de kommer ifrån en annan civilisation innan det blir ett offentligt uttalande. Radioastronomen Frank Drake är känd för att år 1961 ha introducerat följande formel som beräknar antalet intelligenta civilisationer i Vintergatan som kan kommunicera i galaxen. Formeln lyder N betyder antalet intelligenta civilisationer i Vintergatan som kan kommunicera mellan solsystem. R hur många nya stjärnor som årligen föds i Vintergatan. F hur många av dem som har planetsystem. N hur många planeter av samma typ som jorden det finns i ett genomsnitt i ett planetsystem. Det finns såklart andra saker som formeln också betyder. Som du kanske förstår så kan endast uppskattade värden sättas in i de ovanstående parametrarna. Religionen Scientology är baserad på dianetik, en vetenskap om det mänskliga sinnet. Dianetikens och scientologins grundare L. Ron Hubbard publicerade dianetikens upptäckter i slutet av 40-talet. Och 1950 publicerades själva boken som täcker inte bara hela vetenskapen utan även terapi. Terapin bygger på ett tillvägagångssätt för att återkalla mentala sinnesbilder i sinnet och reducera dess verkan. Boken blev en bästsäljare under 1950 och 1951 så fick dianetiken många utövare. 1951 så fann han fall där utövaren av denna terapi återkallade mentala minnesbilder tidigare än hans nuvarande livstid. Det blev där bekräftat att man var en andlig varelse och Hubbard forskade vidare. Under 1952 och med hjälp av en e-meter som är ett mycket känsligt instrument vid mätning av motstånd i kroppen återkallade Hubbard händelser till händelser som sträcker sig många tusen år tillbaka. Det var bekräftat i dessa händelser att vi var inte ensamma i universum. Och vid vissa perioder för många tusen år sedan så var det rena rymdoperan tagen ifrån de häftigaste sci-fi-storierna som man kan läsa om. Men detta var inte sci-fi, utan minnen. Och många av dessa minnen var från person till person. År 1977 så publicerade Hubbard en bok med titeln Have You Ever Lived Before This Life? I denna bok tar han upp ämnet om tidigare liv i flera essäer och boken innehåller 41 nedteckningar av fall där de som fick terapi återkallade tidigare liv. I ungefär hälften av dessa fall så har även utomjordiskt liv återkallats. Idag finns det en grov uppskattning, 1 miljon scientologer världen över. För de flesta är frågan om liv i universum lika självklar som att jorden är rund. I inspelade föreläsningar från 1952 där Hubbard berättade om de senaste upptäckterna ifrån egna återkallelser från sig själv och andra så berättade han bland annat om planeten Markab med dess system och var den var. Det skulle ju vara bra om SETI eller andra liknande projekt kunde bekräfta om det finns eller inte finns liv där ute. Källa för religionen scientologin och dianetiken kommer ifrån jimvestergren.com. Du har lyssnat på mig Sebastian Krantz och du har hört ännu ett avsnitt av UFO-podden i Radio Play. Tack för att du har lyssnat.
Play.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.